Ska vi börja med att be tillsammans? Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack för ditt löfte Jesus att du är här, mitt ibland oss. Gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon denna dag. Tala till våra hjärtan, våra sinnen. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är ju fångenskapsperioden det rör sig om. Vi går långsamt framåt kan man säga. Det är ju Daniels bok del 2 här idag. Vi tog de första 7 kapitlen förra gången. Och nu är det tänkt att vi ska våga oss på en sorts avslutning här då. Daniels tjänst som vi ser den i boken, den är från 605 till 536. Och det innebär att han var helt samtida med Hesekiel. Hesekiel var ju bland fångarna. Ni vet, det var 3 gånger som judarna fördes i fångenskap till Babel. 605, det är Daniel och hans vänner första gången. 597, 10 000 som fördes till Babel, bland dem var Hesekiel. Och hela Hesekiels tjänst är i Babel. Men han är också delvis samtida med Jeremia som var med hela vägen ända fram till den stora fångenskapen 586. Men Jeremia behövde inte föras i Babel utan han fick göra som han ville. Stannade kvar men fördes sen till Egypten. Där han avslutade sina dagar. Så med lite samtida de här profeterna. Och vi satt oss in i den här frågeställningen att löfteslandet var ju tomt nu. Det land som Gud hade gett Abraham, Isak och Jakob. Och som hade intagits under Josuas tid. Och nu var alltså det utvalda folket fördrivna och besegrade av världsriken. Israel, det norra riket, blev bortförda som fångar till Assyrien 722. Och Juda, det södra riket, slutgiltigt bortförda till Babel 586 före Kristus. Så frågor uppstår ju här. Var är Jahve? Och var är hans rike? Och det är någonting som ligger verkligen i förfronten här i Daniels bok. Israel hade en missionskallelse på sig att vara ett prästfolk bland alla folk. När Gud gjorde förbundet med Israel vid Sinai berg så läser vi i Andra Mosebok 19, 5 och 6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så de hade en kallelse på sig att vara prästfolk bland alla folk. Och det innebar ju också då att sprida kunskapen om Jahve i världen och berätta om Herren och hans vägar. Och det är faktiskt något som fungerar alldeles utmärkt här i Daniels bok. Märkligt nog. Vi tittade på den här drömmen som man kan se någon sorts grund. Dröm, en grundbudskap i Daniels bok, det som kommer i andra kapitlet, Nebukadnessars dröm, som han fick av Gud. Och det handlar om 4 världsriken och Guds rike. Och det är Daniel 2:1-48 det här. Det märkliga var ju att han hade haft den här drömmen, Nebukadnessar, och han var ju väldigt illa berörd av den. Han undrade vad det där var. Och han krävde att de vise i Babel skulle tala om vad han hade drömt och vad det betydde. Men det fanns ju förstås ingen som kunde tala om vad han hade drömt, så gick ju inte. Men Daniel och hans vänner, de gick inför Gud och bad om en uppenbarelse. Och Daniel fick uppenbarelsen, vad kungen hade drömt och vad det betydde. Svar på bön. Han hade drömt om en staty med huvud av guld som skulle representera Babel då. Så kom nästa rike med silver då kring armar och bål. Persien. Och vid höfterna var det koppar, det var Grekland och nästa rike. Och så var det järn och lera i bena och fötterna. Och det var romarriket, det fjärde riket. Och i det fjärde rikets tid, viktigt att notera, träffade en sten fötterna på statyn som krossades. Och sen växte den här stenen över hela jorden. Och här kommer uttydningen från Daniel då. Men i de kungarnas dagar, alltså i det fjärde världsrikets tid, i romarrikets tid, ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig. Det här är Daniel 2:44-45. Och Nebukadnessars svar. Och kungen sa till Daniel: er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en herre över kungar, en som uppenbarar hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Det är Daniel 2:47. Här kommer vi nu mot vissa slutsatser. Guds eviga rike skulle uppenbaras under romarrikets tid, och sen skulle det växa över hela jorden. Mycket intressant när man tänker på Jesus. Han sa Jesus: himmelriket är nära, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Och temat i Daniels bok kommer ju här då. Gud, han är suverän. Han är över alla gudar. De andra gudarna finns i Babel ingenting jämfört med Jahve. Och hans rike ska bestå för evigt. Det här är ju ett tema. Och det kommer igen i de första kapitlen gång på gång i Daniels bok. Just det här temat. Vi tittade också på det sjunde kapitlet, som är egentligen det första kapitlet i den profetiska delen av den här boken. Och där mötte vi igen samma fyra världsriken, men nu också människosonens kröning. Fyra vilddjur steg upp ur havet, och vi har sett i Uppenbarelseboken 17 och 15 att havet, det är människohavet. Så ur människomassorna steg världsriken upp, och det är ju ganska logiskt att det är på det viset. Fyra stycken vilddjur kommer upp ur havet. Ett var ett bevingat lejon. Det var Babel, och det var en ganska vanlig symbol för Babel, det här. Sen kom nästa, det var en björn som skulle då vara Persien. De hade... När björnen hade tre revben i munnen, och man undrar vad det är för någonting. Och man har tänkt att det kan nog vara tre stora riken som persierna besegrade, nämligen Babel, Egypten och Lydien. Och sen kom det en leopard med fyra huvuden, det skulle vara Grekland då. Fyra vingar hade det också. Man undrar, ha fyra huvuden på en leopard, ja. Ja, efter Alexander den store så delades riket i fyra delar. Och här har vi de fyra huvudena för Grekland. Och sen kom ett odjur som inte är definierat, men hade tänder av järn och ett fruktansvärt odjur med 10 horn och så vidare. Som då skulle vara romarriket, det fjärde världsriket. Men det som kommer till här, som inte fanns med i kapitel 2 med Nebukadnessars dröm, det är ju Gud är på en tron. Och den här tronen är höljd i eld. Och Gud dömer. Han dömer efter vad som skrivet i böckerna, precis som i Uppenbarelseboken. Och odjuret och de andra djuren, vilddjuren, dömdes. Och det här odjuret, det sista, kastades i elden. Precis som uppenbarelseboken, vi har vilddjuret i uppenbarelseboken, kastades i elden. Uppenbarelseboken 20:10. Men så kommer vi fram till människosonens kröning. Och här har vi nu ett tema som har upprepats gång på gång. Både i det babyloniska och i det persiska riket. Om den suveräne guden och hans eviga rike. Och så kommer en kröning av människosonen. Det är Daniel 7, 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och vi förstår att det är det här riket som då har talats om tidigare i Daniels bok. Här är kungen. Nu kröns han. Han kommer fram inför den gamle, inför Gud. Och han får sitta på en tron. Därför att i Daniel 7 så sätts det fram troner i plural. Och den gamle sitter på en tron, men det är ju en tron ledig. För den här nykrönte kungen då. Och Israel och Juda såg vi hade slukats av världsriken. Men Gud var suverän. Och hans eviga rike skulle alltså styras av människosonen. Oj, oj, oj. Jesus då? Passar han in här? Ja, i allra högsta grad. Han kröntes och satte sig på Guds högra sida vid sin himmelsfärd. Vi ser ju himmelsfärden här, alltså det är ju en människoson kom med himlens skyar, han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och så sätts han på faderns högra sida och vi har ju Petrus predikan på pingstdagen. Där han citerar psalm 110 vers 1 för att visa att det här nu verkligen har skett med Jesu himmelsfärd och att han är insatt som kung. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Han fördes fram inför Gud och fick sitta på faderns högra sida, kungen i Guds eviga rike. Är ni med? Ja. Och vi noterade att Jesus använde titeln människosonen väldigt ofta om sig själv i alla möjliga situationer och vi får en inblick i vad den här människosonen skulle kunna göra. Jesus är människosonen som kom från himlen till jorden. Johannes 3:13. Lärjungarna skulle få se en öppen himmel över människosonen. Johannes 1:51. Människosonen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas 19:10. Människosonen hade makt att förlåta synd. Matteus 9:6. Den blindfödde mannen kom till tro och tillbad människosonen, Johannes 9:35. Den som tror på människosonen får evigt liv, Johannes 3:14-15. Människosonen kan ge evigt liv åt den som följer honom, Johannes 6:27. Människosonen kom för att tjäna och ge sitt liv som en lösen, Matteus 20:28. Människosonen skulle förhärligas genom sitt lidande, Johannes 12:23, 13:31. Människosonen måste lida, dödas och uppväckas på den tredje dagen, Markus 8:31. Man måste ta del av människosonens kött och blod för att få liv. Johannes 6:53. Människosonen skulle återvända till härligheten. Johannes 6:62. Människosonen skulle sitta på Guds högra sida. Lukas 22:69. Människosonen skulle återvända i härlighet och döma världen. Matteus 16:27 och Matteus 25:31-32. Människosonen skulle döma levande och döda. Johannes 5:27-30. Så här ger ju en bild av hur Jesus i sin självförståelse har antagit den här titeln och hur han använder den på sig själv och berättar vad människosonen kan göra. Han som vi vet från Daniels bok har fått makt över alla folk och riken. Och lyssna till Jesu ord, åt mig har givits, vadå? All makt i himlen och på jorden. Vi kommer nu in i resten av Daniels bok. Det första vi ska titta på är Daniels profetiska bön i Daniel 9:1-19. Året är 539 och Daniel påmindes om Jeremias profetia från 605 om de 70 åren. Och 70 år, 605, ja, det blir ju då 535 egentligen, va? I Darius första regeringsår, han som var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skriften lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Och det här är Daniel då, 9:1-2. Och så kommer den här bönen som är en profetisk bön. Och vad vi menar med det är att han bekänner inte bara sin synd, han bekänner hela Israels synd. Han går in som en representant för hela folket inför Gud och bekänner folkets synd. Vi ska se ett exempel på det här. Vi läser vers 4-7. Jag bad till Herre min Gud och bekände, o Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel. Alltså det här är inte bara en bön för Juda. Det här är en bön för hela Israel. Alla stammarna. Och hela Israel. Både de som bor nära och de som bor långt borta i alla de länder dit du har fördrivit dem. Därför att de var trolösa mot dig. Det var Daniel 9:4-7. Och Herren kommer med ett lite överraskande svar, kan man tänka. För svaret handlade om en smord förste, som vi uppfattar som Messias. Messias betyder ju den smorde. I Daniel 9:20-27. Och vi försöker här koppla ihop bokens tema om den suveräne guden och hans eviga rike kopplat till människosonen i Daniel 7. Han som nu ska krönas då i Daniel 7 till kung i det här riket. Och vi får veta mer om den här personen, den smorde, i kapitel 9. Så jag kopplar ihop allt det här. Här får vi alltså Messias uppdrag i ett nötskal. Väldigt intressant. Vad ska han göra när han kommer, Messias? Och vi får en tidsangivelse när det här ska ske. Och det här ska ske när Messias, Jesus, skulle komma. Alltså innan andra templet skulle förstöras. Och det här är ju väldigt viktigt. Messianska judar som man då tittar på videofilmer, hur de är ute och vittnar bland andra judar, påpekar just detta. Att Messias skulle komma innan det andra templet förstördes. Okej, vem var han då? Har ni någon kandidat förutom Yeshua? Nej, han är den enda som skulle kunna uppfyllt den här profetian. Att han skulle komma före andra templet skulle förstöras. Och vi läser Daniel 9:24-26. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Här har vi Messias uppdrag i ett nötskal. Det ska du veta och förstå. Från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde förste kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Det blir ju 69 veckor, va? Gator och vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer. Ja, det blir inte så svårt att känna igen Jesus i det här. Och hur romarna förstörde Jerusalem och templet år 70. 70 veckor, hur ska man förstå det? Handlar det om typ 1,5 år? Nej, det kan du ju inte göra. Nu står inte veckor, det står 7 år liksom. 77 år. Så det anses allmänt vara 70 årsveckor det handlar om. Och det här med att en vecka och år, det är inte så konstigt i Israel. Sabbatsåret var 7:e år, så att säga. Här har vi nu ett 7-tal. 70 årsveckor, det vill säga 70 gånger 7 år, blir 490 år. Alltså om 490 år ska det hända någonting. Daniel 9:24. 7 veckor och 62 veckor. Okej, det blir ju 69 årsveckor då. 69 gånger 7 år är 483 år, Daniel 9:25. När ska man börja? Ja, det är klart man kan tänka sig att man börjar 539 när Kores sa att judarna skulle få gå tillbaka, men de skulle få gå tillbaka för att bygga upp templet. Men det här var ju att bygga upp, återställa Jerusalem och bygga upp staden. Ja, vi läser om Kores dekret i Esra 1:1-4. Men en ännu bättre kandidat är faktiskt Nehemja. 445-444, då är ju mycket senare, vi är nästan 100 år senare. Och han fick ju uppdrag att bygga upp Jerusalems murar och Jerusalem som stad. Okej. Och det här räcker för att förstå varför det var en så stark Messias förväntan när Jesus trädde fram. Den var jättestark. De frågade Johannes döparen, är det du som är Messias? Och de frågade Jesus flera gånger om han var Messias. Och det var när han står inför stora rådet, det är en fråga där som jag tror prästen har. Och Jesus svarar jakande att han är det. Så vi förstår varför messiasväntan var så stark bland judarna under den här tiden. På grund av de här tidsangivelserna i Daniels bok. Men vi ska göra ett litet experiment bara och se hur det kan se ut. Och då utgår vi från Nehemja som startpunkt år 445-444. Och när vi kommer till Nehemja bok så har ju inte staden byggts upp. Utan den var i stort sett öde. Och det är överraskande, för då var vi nästan 100 år efter att judarna kom tillbaka. Och ändå är Jerusalem i stort sett öde. Då måste vi sätta oss in i vad det hänt med den här staden. Alltså Babel hade förstört Jerusalem, brytit ner murarna, brytit ner templet, satt eld på alltihopa. Så det här var en ruinstad. Det var alltså en grushög va, när judarna kom tillbaka. Och det de gjorde var att de la templet, grunden för templet, och sen byggdes templet upp. Men staden var fortfarande inte befolkad. Så här, det ser vi i Nehemja 2:3, 2:17, och vi ska läsa 7:4, står det så här. Staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk, och husen var inte uppbyggda. Okej, så såg Jerusalem ut på Nehemjas tid. Och vi känner mycket väl till Nehemjas uppdrag. Började med att bygga upp murarna. Men fortsatte också med att befolka staden. Titta hur han gör för att befolka den här ruinstaden. I 11:1-2. Folkets förstar bodde i Jerusalem, det övriga folket kastade lott, för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan 9/10 skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Så Nehemja gjorde en reform och såg till att var tionde jude flyttade in i Jerusalem. Och det blev ganska många tusen som kom in på en gång. Och då var man ju tvungen att bygga upp staden. Så Nehemja är ingen dålig kandidat för profetian i Daniel.
Men hur kunde det ta bara 58 dagar att bygga upp murarna?
Murarna? Ja, det har... Ja, murarna var ju nerrivna. Men stenarna låg inte långt borta. Och man byggde ju samtidigt runt hela staden. Så det var inte så att man byggde på ett ställe och så byggdes den upp. Utan byggde exakt samtidigt. Och de tävlade med varandra, de olika familjerna. Och ingen ville vara sämre än de andra. Och de tog ju de stenar som hade legat på muren. Och byggde upp den på, ja, som du säger, mindre än 2 månader. Och Nehemja ger ju äran till Gud för att det här hände. Det var ett mirakel. Det som var kvar var ju portarna. Det var ju fortfarande olöst. Va? Men murarna var uppe på 2 månader. Okej, hur ska vi räkna nu då? Om vi börjar vid Nehemja. Är det solår vi pratar om som vi har? Det är nog inte sannolikt solår. Är det månår som muslimerna har? Jag vet inte. Förslaget är profetiska år på 360 dagar per år. Och hur får man den där idén av profetiska år? Ja, man går in i första Mosebok och tittar på Noa och floden. Första Mosebok 7:11. Det år då Noa var 600 år, på 17:e dagen i andra månaden bröt alla de stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades. 17:e dagen, andra månaden, för enkelhetens skull kallar vi det då för 17 februari. Första Mosebok 7:24, och vattnet stod högt över jorden i 150 dagar. första Mosebok 8, 3 och 4. Vattnet drog sig tillbaka från jorden mer och mer. Efter 150 dagar började det avta. Den 17:e dagen i 7:e månaden stannade arken på Araratberget. 17 juli. Och hur många månader var det här då? 150 dagar och 5 månader, eller hur? 17 juli, 17 februari, ja, 5 månader. Jaha. 5 månader och 150 dagar, ja, det är 150 genom 5 är 30 dagar. Är ni med? Per månad. Och 30 gånger 12 blir då 360 dagars år. Om man undrar om man används det här, ja, det gör det lite grann. Om vi går till Uppenbarelseboken 11 och 2 läser vi 42 månader. 11 och 3 läser vi 1260 dagar. Okej, vi prövar det profetiska året då. 1260 genom 30 är lika med 42 månader. Så helt klart, Uppenbarelseboken tänker sig då ett år på 360 dagar. Så vi utgår ifrån ett profetiskt år på 360 dagar. Så här stod det i Daniel. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Oj då, han ska alltså dödas här. 7 plus 62 blir 69 årsveckor. 69 gånger 7 var 483 år, såg vi. 483 år gånger 360 dagar blir ju 173 880 dagar. Så tar vi den och gör om den till solår då. Så vi kommer in i vår tideräkning. 173 880 genom 365,25 och hittar 476 solår. Okej, vi stoppar in det där då. Utgår ifrån Nehemja 444. Då har vi våra 476 år minus 444. År 32. Ja, det är nära Jesus. Plus 1. För nollan finns inte. Man går liksom från sista dagen 1 före Kristus. Nästa dag är 1 efter Kristus. Nollan finns inte i tideräkning. Det finns ingenting som heter år 0. Får vi plussa 1 då? Ja, 32 plus 1 blir då 33. Jesus korsfästes den 3 april år 33. Okej, vad stod det i Daniel? Det stod, men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Det är ju lite skakande på något sätt att det överhuvudtaget går att komma fram till exakt året. Men det här är ett exempel på hur man kan räkna. Den här boken beskriver verkligen fångenskapsperioden. Vi såg i både kapitel 2 och kapitel 7 de fyra världsrikerna som berör fångenskapsperioden. Det var först Babel, sen skulle Persien komma, sen kom Grekland och sen kom Romarriket. Och vi kollar in den här väldigt snabbt då, en syn om baggen och bocken som vi möter. I Daniels bok, år 551, är den här synen ifrån och vi hittar den i det 8:e kapitlet. Som väl är det här med baggen och bocken inte så lätt när man läser det. Men det har alltså finns en förklaring. I 8:20 står det, baggen som du såg med de två hornen är Mediens och Persiens kungar. Okej, det här är persiska riket. Ja, då blir det inte så svårt att läsa den om baggen. Bocken då? Här finns också en förklaring i 8, 21 och 22. Men den raggiga bocken är Greklands kung. Och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Okej, det är Alexander den store. Men att det brast och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk, men inte med samma kraft som hans. Okej, det var vad som hände när Alexander Store dog. Så delades det grekiska riket i fyra delar. Ja, det var inte så svårt att läsa det heller då. Eftersom facit fanns i samma kapitel. Vi får en uppfattning att det handlar om strid i andevärlden här. Det är alltså märkligt, det är strider på jorden, men det sker någonstans i andevärlden innan det händer på jorden. Och vi är i kapitel 10, och det finns en stor likhet mellan mannen vid Tigris och Kristus. Ska notera likheten här. Det är en man som faktiskt svävar över floden Tigris. Vad jag ser då? Jag såg upp och fick se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som krysolit. Hans ansikte som en blixt. Hans ögon som eldslågor. Och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Daniel 10, 5 och 6. Känner ni igen personen? Uppenbarelseboken 1. Jesus. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson. Klädd i en helång dräkt med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när det skiner i all sin kraft. Och vi ser uppenbara likheter mellan de här två personerna. Och Daniels reaktion liknar Johannes reaktion. Så här står det i Daniel 10, 9 och 10. Då hörde jag ljudet av hans ord. Och när jag hörde det föll jag som bedövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Och han får höra de här orden, var inte rädd. Det är också intressant. För vad är det som hände med Johannes? När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Och vi får reda på att den här mannen, som inte då är exakt identifierad i Daniels bok, men väldigt lik Jesus i Uppenbarelseboken, han hade kämpat mot fursten över Persien. Och sen skulle grekerna komma. Och efter att han har lämnat Daniel ska han gå och kämpa lite till mot fursten i Persien. Och sen var det dags för grekerna. Jaha, då tänker man på de 4 världsrikerna. Det här handlar om Persien. Och vad händer efter Persien? Oj då. Kommer grekerna, nu är vi inne i den här sekvensen med nästa världsrike. Men vad som är intressant är ju att det sker någonting i andevärlden. Det är en kamp i andevärlden som föregår vad som faktiskt händer på jorden. Det finns en kamp här i Daniels bok, kapitel 11 till exempel, som beskriver Nordlandet och Sydlandet. Och vi sa ju då att det grekiska riket delades upp i 4 delar. Och en del är just det här Nordlandet och en del är det här Sydlandet. Nordlandet fanns i Syrien, där vi då har typ Damaskus som huvudstad. Och Sydlandet fanns i Egypten. Och de här var lite i luven på varandra och krigade lite fram och tillbaka. Och Israel låg i mitten. Den onde kungen i Nordlandet, Antiochus den 4:e Epifanes, angrep Jerusalem 168 före Kristus. Så här kan vi läsa i Daniel 11, 30-31. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Härar från honom ska komma och det ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Oj då. Det här pekar väldigt tydligt mot en kung som fanns i Nordlandet som hette Antiochus den fjärde Epifanes, som angrep Jerusalem, som orenade templet, som ställde upp en staty av Zeus i templet i Jerusalem och försökte tvinga alla judar att överge tillbedjan av Jahve, och istället skulle de tillbe då Zeus. Jag hör ju vilken grej det här är för judarna. Det är en jättegrej alltså. Inte klokt. Men det här är inte det enda stället vi läser om den här kungen. Vi hittar honom faktiskt också i Daniels bok, kapitel 8, vers 13 och 14. Och det är prästen Judas Maccabeus som leder ett uppror och templet renades, och det är år 165. Vi ser att det är 3 år mellan de här. Sedan hörde jag en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara förtrampas. Då svarar han mig, 2300 kvällar och morgnar. Sedan ska helgedomen renas och återställas. Jaha. Och när man läser det här då i Maccabeerboken, första Maccabeerboken, så har vi dels det här första kapitlet, vers 41-50, där det står om angreppet mot Jerusalem och den här förödelsens styggelse som sattes upp i templet. Men sen, hur det varit ett uppror, då är man framme i fjärde kapitlet av första Maccabeus, vers 36-55. Och hur de besegrar de här fientliga arméerna, renar templet och återställer det hela. Jaha, hur länge var det då inne i profetian? 2300 dagar, men det rörde sig ju om morgon- och aftonoffer. Okej, 1150 dagar, så måste dividera det där med 2. Och 1150 dagar genom 360 blir drygt 3 år. Och vi såg att det var 168 och så återställdes det år 165. Alltså profetian är exakt, va? Den är otroligt precis. Vi ser också hur den här boken har påverkat Nya Testamentet väldigt mycket. Mycket av Jesu undervisning, men också andra delar, framförallt Uppenbarelseboken, är tagen, alltså teman, ifrån just Daniels bok och den här profetiska delen av Daniels bok. Messias skulle dödas, såg vi, 9:26. Och Messias skulle dödas, Lukas 18:31-33. Förförelse till avfall, 11:32-35 i Daniel. Förförelse till avfall, Markus 13:5-6. Extremt stor nöd, 12:1. Extremt stor nöd, Matteus 24:21-22. Förödelsens styggelse, 11:31. Förödelsens styggelse, Matteus 24:15. Jerusalem och templet ska förstöras, 9:26. Jerusalem och templet ska förstöras, Lukas 21:6. En ond kung som förhäver sig mot Gud, 11:36. Stämmer väl in på laglöshetens människa i andra Thessalonikerbrevet 2:3-4. Uppståndelse till dom och liv, 12:2. Uppståndelse till dom och liv, Johannes 5:28-29. Troende lyser som solen, 12:3. Troende lyser som solen, Matteus 13:43. Människosonen kommer 7:13. Människosonen kommer Markus 13:25. Människosonens makt 7:14. Människosonens makt Uppenbarelseboken 1:5-6. Vilddjuret, det vill säga romarriket 7, vers 7:8. Vilddjuret, romarriket, Uppenbarelseboken 13, Uppenbarelseboken 17. Vilddjur kastades i elden 7:11. Vilddjur kastades i elven, Uppenbarelseboken 20:10. Dom baserad på böcker 7:9-10. Dom baserad på böcken, Uppenbarelseboken 20:11-12. Frälsning baserad på en bok 12:1. Frälsning baserad på en bok, Uppenbarelseboken 20:11-15. Och det är ju livets bok som tillhör lammet, va? Tid, tider och en halv tid 7:25. Tid, tider och en halv tid, Uppenbarelseboken 12:14. Det renas och de ogudaktigas liv 12:10. De renas och de ogudaktigas liv, Uppenbarelseboken 22:11. Det är att de rena ska helga sig och leva rent. De ogudaktiga ska då fortsätta att leva ogudaktigt. Försegla budskapet 12:4. Försegla inte budskapet, Uppenbarelseboken 22:10. För tiden är nära. Ja, så här ser vi ju enorma likheter av teman som går igen i Nya testamentet. Och hos Jesus väldigt tydligt. Och vi kommer in för landning här, gör en reflektion. Och vi tänker på den här uppdraget som Israel hade fått. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Andra Mosebok 19:5-6. Fungerade missionskallelsen i denna bok? Ja, det fungerade extremt bra. Det gick ut skrivelse både till babyloniska riket och till det persiska riket om den suveräne guden och hans eviga rike. Det fanns ingen som kunde mäta sig med Jahve. Vi kunde se i den här boken att Gud faktiskt styr världshistorien mot Guds eget mål. Alltså han har ett mål som människor inte riktigt kan komma åt. Vi såg det i de fyra världsrikena. Och Guds rike, hur Gud hade en plan som skulle verkställas då i det fjärde världsrikets tid. Vi såg en andlig strid kring stora världshändelser. Vi noterar här mannen och Persiens första i kapitel 10. Att det fanns en strid i andevärlden. Vi har detaljerna kring förödelsens styggelse, offren och templet då på 200-talet. Vi kunde pricka in det exakt. Det som hände 168 före Kristus och hur templet renades drygt 3 år senare. 165 före Kristus. Messias har ju en central roll i Daniels bok som människosonen som får kungamakt över alla folk när han kröns där i kapitel 7. Här är ju intressant alltså. Vi tittade på betydelsen av Messias offer men också tidpunkten för det här offret i Jerusalem. I kapitel 9, 24-26. Vi såg också att det andra templet som ännu inte var byggt. För templet låg ju i ruiner på Daniels tid. Men det andra templet och staden skulle förstöras. 9, 26. Det skulle bli en dom och en uppståndelse till evigt liv. Och det är 12:1-3. Och det här är egentligen det enda stället i hela GT, där det är jättetydligt med den här domen till fördömelse och uppståndelse till evigt liv. Och det är baserat på den här boken, Livets bok. Och vi avslutar med de här väldigt tröstande orden till Daniel. Sista versen. Men går du bort till slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut. Daniel 12 och 13. Vilken fantastiskt trösterikt ord. Jag önskar det här sades till mig. Och jag tror alla kristna skulle kunna önska det här. Går du bort till slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut. Vad mer behöver man veta egentligen? Ska vi be tillsammans? Tack Herre för denna bok. Tack för dessa fantastiska profetior som finns i den här boken. Alla dessa syner. Men vi ser också hur mycket som har med dig, Herre Jesus, att göra. Och vi förstår att alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja och amen i dig, Jesus Kristus. Du som kom för att fullborda, inte upphäva, men fullborda. Och vi tackar dig för att så mycket av det här har hela sin fullbordan i dig. Tack Herre att vi en dag ska få gå bort och sen vi har vilat ska vi få vår lott vid dagarnas slut. Tack för dina löften Herre om det eviga livet. I Jesu Kristi namn. Amen.